Tack Herre för att vi får vara här och ha den här gemensamma stunden tillsammans inför dig. Därför att det här får vara en stund då vi får glädjas inför ditt ansikte gemensamt. Det här är inte vår frälsning, att vi får gå på söndagsmöten. Det här är inte vår räddning. Det här är festen där vi får samlas och gemensamt glädjas och jubla över att vi har våra namn skrivna i livets bok. Det här är en stund där vi får uppmuntra varandra, där vi får höra ditt, till ditt, lyssna på ditt uppmuntrande, uppbyggande ord, Herre. Det här är en stund där vi får gemensamt söka ditt ansikte. För ditt ansikte, det söker vi hemma i våra bönekammare, där vi överlåter oss personligen. Men här får vi överlåta oss till dig gemensamt, kollektivt. Här får vi låta oss uppbyggas gemensamt, kollektivt. Det privata, i den privata bönekammaren, där överlåter vi oss privat, personligen, har den intima stunden med dig, du som älskar oss så mycket. Men det här är en stund där vi får enas, förenas. För ju mer närmare vi kommer varandra genom dig, Herre, desto mer blir du synlig, Jesus. Och det här är vår önskan, att du ska bara bli mer och mer synlig i den här församlingen, när vi blir allt mer formade efter din sons avbild, när du, Jesus Kristus, får lysa och synas bara mer och mer. Och jag överlåter mig till dig, till att vara ett språkrör för dig, Herre. Använd mig som du vill använda mig. Jesu namn, öppna våra öron så vi hör vad du har att säga till oss. Amen. Sol, snön smälter bort. Härligt. Ni har hört att jag har sagt att det har varit så underbart att det har varit en riktig vinter. Och det har jag menat. Men nu tycker jag att det är underbart att vintern håller på sakta men säkert försvinna. Nu vill jag ha grönska. Nu vill jag ha sommar. Det finns någon annan här som vill ha sommar. Och värme. Grönt. Grönt är skönt. Och sen samma mirakel varenda år. Det som har varit täckt av massa vit snö och is, det som till synes har varit dött, det lever. Det får liv. Samma mirakel varenda år. Och jag är så fascinerad över det. Och varenda år så blir jag själv berörd av det där. Liksom, det kan se lite dött ut i andras ögon. I kanske församlingen, kristenheten. Eller jag. Eller jag kan tycka att jag verkar vara rätt så död. Och vad är jag för kristen egentligen? Men livet finns där under. Och när Jesus kärlek får lysa på oss, då kommer livet fram. Det finns det här tiden. Men vi behöver bara låta Jesus kärlek lysa på oss. Värmen. Så kommer det fram. Allt som vår liv växer och frodas. Och vi har livet i oss. Det är underbart. Romarbrevet 8. Romarbrevet 8. Och vers 31. Det här, ja. Jag skulle vilja tala faktiskt om andra saker än det här. Missförstå mig inte nu. Det här känner jag verkligen. Det här längtar efter att få dela med er. För Herren gav mig det här ordet i morse. Men jag längtar efter att få tala om. Jag skulle vilja tala om gåvor. Jag skulle vilja tala om profetians ord. Jag skulle vilja undervisa om sånt där. Men ja, gång på gång så ger Herren mig såna här ord. Han vill att jag ska tala om det här. Gång på gång på gång. Och vill han att jag ska tala om det här, så beror det på att han vet att vi gemensamt, även jag inberäknad, vi behöver få höra det här gång på gång på gång. Vissa saker måste vi bli bombarderade med nästan. Matade med. Tills vi till slut mer eller mindre ger upp och erkänner att ja, jag tror på det här. Jag tar till mig det. Jag låter mig förvandlas av det. Romarbrevet 8, 31. Nu läser jag vidare här till 39. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är ju den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som älskat oss. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som kommer, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och rubriken här i folkbibeln, det är ju över det här som jag läste, Guds utvaldas lovsång. Guds utvaldas lovsång. Det här är en lovsång egentligen för den som är Jesus Kristus. Den här texten som vi läste här nu, det är en lovsång egentligen. Lovsång, vad är det för någonting? Det är ju någonting som ärar och upphöjer, lovprisar Gud för någonting gott och någonting stort som han har lovat, någonting han har gjort, någonting han har fullbordat. En lovsång är någonting som kommer ut ur skapelsens mun och som ärar Gud. Den här texten alltså, när vi tror på den här texten, lever den här texten, bekänner den här texten utöver våra egna liv, så är det en lovsång. Och lovsång, det är också något, det kan också liknas vid rökelse. När vi tror på den här texten och låter den här texten genomsyra våra liv, så är det som en välbehagsrökelse inför Gud, Fadern. Någonting som han tar emot med välbehag när han ser att hans goda verk i oss ärar honom. Vi läste här vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Alltså, det handlar om allt vad som står i kapitel 8 ungefär. Det står massa underbara saker. Guds barns liv i anden, hoppet om den kommande härligheten och så vidare. Och sen säger han att, vad ska vi säga om allt detta? Jo, här kommer poängen. Är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Ja, det finns ju en som är emot oss. Det är ju vår ärkefiende. Han som vill stjäla, slakta och döda. Satan, helt enkelt. För det här måste vi alltid komma ihåg. Om vi möter motstånd från människor, från andra församlingar, så är det inte människor det handlar om. De här människorna, de är... Om det är världens människor, så är de ledda av denna världens ande. Är det kristna, andra kristna som attackerar oss, är mot oss, så får vi vara medvetna om att de är lite förblindade, de är lite vilsna. De har tyvärr fått lite lögn insått i sig. Och de ser inte, de förstår inte det. Det är därför de står emot oss, attackerar oss och så. Men allt det här, det handlar om att det finns en makt, en ond makt, en ond furste som står emot allt vad som är för Gud. Men det står ju, är Gud för oss? Vem kan då vara mot oss? Vem kan vara mot oss? För vers 32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Gud är verkligen för oss. Han älskar oss så mycket. Du är så älskad. Han kommer aldrig vara mot dig. Du kommer aldrig uppleva den dagen att Gud står där och håller för dörren så inte du kan öppna den. Vi som församling kommer aldrig uppleva det att Gud, han motarbetar oss. Gud håller oss tillbaka. Gud, han placerar ut fällor, fallgropar och annat sånt. När vi möter på motstånd, när vi möter på problem, så är det alltid någon annan. Det är inte Gud. För hur skulle han kunna göra det? Han utlämnade sin son till oss. Han gav oss sin son. Alltså det här är den största. Att han gav oss sin son, det är den största beviset på hur mycket han älskar oss. Det är det största ultimata beviset. Världens människor kan fråga, ja, vadå Gud älskar oss? Det här är sanningen. Beviset. Han gav sin son för vår skull. Utlämnade sin son för oss. För oss alla. Vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Ja. Vi har en anklagare. Men Gud är den som frikänner. Han har så högt förtroende för oss var och en. Han har så högt förtroende för oss var och en här. Han frikänner oss. Jesus var den som tog på sig vår synd och vår skuld och vår skam. Jesus Kristus. För att vi skulle slippa den här skulden och skammen och förbannelsen. För att vi skulle slippa bli anklagade. Gud är den som frikänner. Herren är den som frikänner. Han har så högt förtroende för er. Förra söndagen så talade jag om det här med att vi har ingen rätt att säga till Herren att jag kan inte. Det går inte. Det är omöjligt. Jag är för liten. Jag är för svag. Jag har för liten tro. Jag har för lite resurser. Precis som jag har fått böja mig gång på gång inför honom och sagt att du får göra vad du vill med mig. Och när jag, varje gång jag säger ja till honom, så sker det mirakler. Förra söndagen talade jag om det här. Vi får inte säga nej till Gud. Vi måste säga ja till honom. Men på samma sätt. Sätt från. Hur ska jag säga det här nu? Han har så högt förtroende för er. Han tror allt om varenda en av oss. Från den minsta till den största, så att säga. Från den äldste till den yngste. Från dig. För dig som är kvinna, för dig som är man. Han tror allt om dig. Om han, Gud, Fadern som har skapat dig, tror allt gott och stort och mäktigt om dig, då har inte jag någon rätt att tro någonting annat om er. Och det här har jag fått många gånger i mitt liv be Gud om förlåtelse för att jag inte har trott. Nu är jag väldigt förkrossande ärlig här. Jag har inte trott stort och gott om allt Guds folk. Om alla församlingar. Jag har tänkt att de där träskallarna. Om någon annan församling till exempel. Jag har till och med trott svagt och litet om enskilda kristna. Och jag har varje gång fått be Gud om förlåtelse, krypa till korset, be om förlåtelse. För när jag tror någonting annat om mina medvandrare än vad han tror om er, om oss, då syndar jag. Och jag kan säga det till er, jag tror stort om er, var och en, därför att Gud tror stort om er. Herren tror stort om er. Han tror att ni alla kan allting i hans kraft. Och tror han det om er, då tror jag det. Då vill jag tro det också om varenda en kristen, varenda en som är Guds barn, varenda församling som finns i Smedjebacken eller någon annanstans. Vad säger Guds ord? Allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Han har makt och vilja till att fullborda det verk som han har påbörjat. Vers 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Här står det. Vem är det som fördömer då? Ja, det är inte Gud i alla fall. Och varför inte då? Jo, därför att Kristus Jesus är den som har dött. Alltså Gud Fadern, han accepterade Jesu död. Jesu död istället för våran. För att vi skulle slippa dö, dog Jesus. Och när Jesus dog för våran skull, så accepterade Gud Fadern det. Och sen står det, ja, än mer, den som har blivit uppväckt från det döda. Gud Fadern uppväckte Jesus från det döda. Och därför att Jesus har blivit uppväckt från det döda, därför har vi också liv. En har uppstått. Därför kan vi alla få liv, evigt liv. Och sitter på Guds högra sida. Och när vi läser i Bibeln sitter på Guds högra sida, alltså att Jesus sitter på Guds högra sida, så betyder det alltid på maktens sida. Den högra sidan betyder på den här tiden när Bibeln skrevs maktens sida. Nu vet jag inte vad vänster sida betyder, men alltså om ni läser någonstans i någon profetia eller så att han som sitter på högra sidan, så betyder det maktens sida. Någon som regerar. Någon som har makt och auktoritet. Och Jesus, han sitter på Guds högra sida i makt och auktoritet och ber för oss, står det här. Vi är alla förebedjare. Vi ber alla för av och till och för varandra. Men det finns en som är den högste förebedjaren. Därför är allting möjligt. Därför att han ber för oss. Vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Då kan man ju undra lite grann. Att först står det, vem kan skiljas från Kristi kärlek? Alltså personligt. Finns det någon människa eller makt, ande eller så, som kan skilja oss från Kristi kärlek? Och sen räknas det upp en lista här. Men det är inga personliga saker. Först handlar det om någonting personligt. En personlig. Vem kan skilja oss? Och sen kommer nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, farelsvärd. Det är väl ingenting personligt? Jo, det är det visst det. Därför att bakom nöd, bakom ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara, livsfara eller svärd, finns det en ond personlighet. För allt det här onda som vi upplever här i världen, sjukdom, krig, ja, ångest, nöd, nakenhet, vad helst det är för någonting, det finns en ond makt bakom det. Så hela den här versen här, det handlar om någon, vem. Och vem den är, det vet vi ju. Våran själs fiende. Han kan inte skilja oss från Guds kärlek. Han försöker. Och han försöker. Men han kan inte. Han kan vilseleda oss så att vi ibland tror att Gud har övergett oss. Men då är det ju vi som har blivit lite förvirrade bara. Därför Guds ord säger någonting annat. Vi kan inte bli skilda från Gud. Från hans kärlek. Det kan vi inte. Men Johannes 15, ska vi läsa lite kort. Ett litet men. Det finns någonting som kan skilja oss från Guds kärlek. Johannes 15. Och vi kan läsa från vers 3. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. I vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Bli kvar i min kärlek, står i vers 9 också. Alltså, Jesus, han längtar efter att få vara nära oss. Och ingenting kan skilja oss från honom, från hans kärlek. Inga makter, inga krafter, ingenting. Det finns bara en. Och det är du. Själv, personligen, med din egen vilja. Du kan gå. Du kan välja andra vägar än hans kärlek. Du kan välja att inte förbli i Jesu kärlek. Men inga makter, inga människor, ingen nöd, ingen död, ingen sjukdom, ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Endast du med din fria vilja. Men om du förblir i honom, så förblir han i dig. Och då kan man ju fråga sig, hur förblir man i honom? Ja, läs ordet. Bed. Och ibland är det jobbigt att bedja. Ibland är det jobbigt att läsa. Ja, skaffa det. Kanske en, är det jättejobbigt att läsa Bibeln. Skaffa det en CD-skiva med inlästa bibelverser där någon läser en bibel. Så läser någon annan bibel åt dig. Det kan du lyssna på där hemma. Är det jobbigt att bedja? Bed en liten bön. Det finns alltid någonting du kan göra. Och tacka Herren, oavsett hur det känns. Tacka Herren för att hans nåd förblir över dig. Att ditt namn är skrivet i livets bok. Att det verk som han har påbörjat i dig, det kommer han fullborda. Tacka Herren. Det finns alltid massa knep du kan ta till. Av alla möjliga slag. Säkert har du hittat någon liten ginväg, något litet korn, någonting du kan ta till när det känns svårt och jobbigt att komma inför Herren. För det är inte alltid så lätt. Men ingenting kan skilja dig från honom. Och du är aldrig övergiven av honom. Aldrig, aldrig någonsin. Vers 36, det står skrivet, för din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Och det här var ju konstigt. Det här brottades jag med i morse. För jag har aldrig tänkt på det ordet förut, men nu förstod jag det, att eftersom jag ska läsa just det här Guds ordet, så måste jag själv förstå det också. Men det är egentligen inte så märkvärdigt. För vi läste först i vers 36, vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara eller svärd. Alltså massa saker som vill komma in med död och förstörelse i våra liv. Bara för att vi tillhör Jesus Kristus, så slipper vi inte dessa saker. Vi får brottas. Det händer att vi får brottas med ångest. Det händer att vi får brottas med sjukdomar, förföljelse, död och svärd till och med. Nu är det inte så mycket svärd direkt här i Sverige. Det får vi tacka Gud för. Men det kristna förföljs med svärd på många ställen här på jordklotet. Just nu, idag. Men sen står det här underbara i vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. En överväldigande seger. Oavsett vad som möter oss, så vinner vi en överväldigande seger. Vi har någonting som är mycket mer än vad världens människor har. Du kan möta på människor som är så otroligt intelligenta och visa och förståndiga. Så kraftfulla. Du kan möta på människor som... ja, du kan möta på vad som helst här i världen. Men du som tillhör Jesus Kristus, du har någonting som är så mycket mer. Och det här är inte för att du ska kunna hålla på och brösta upp dig och tycka att du är så mycket för mer. Nej, det är därför att Jesus ska bli ärad och förhärligad. En överväldigande seger. Alltså inte bara en seger. Inte en seger med nöd och näppe. En seger som är överväldigande. Vadå seger? Ja. Om vi säger det här med till exempel... Vi kristna är inte förskonade från trafikolyckor till exempel. Sånt händer ju. Gud är rättvis. Livet upplevs inte alltid så rättvist direkt. Men tillhör du honom så är du trygg. Du är en segrare. Om du så även skulle dö så har du segrat. Du får ju leva ett evigt liv tillsammans med Gud. Du kommer till himlen, ett ställe som är bättre. Du kanske blir attackerad av människor, något som behandlar dig orättvist. Men när du välsignar den personen så får du... Vad händer då när du välsignar den här som är orättvis mot dig? Ja, du kommer själv bli välsignad. Med det mått som du mäter uppåt andra kommer det mätas uppåt dig. Och du samlar glödande kol på den andra. Ja, det kanske man kan tycka är lite trevligt. Och när de får glödande kol på sig, när de har behandlat dig orättvist. Det får du väl tycka vad du tycker om. Men du är huvud och inte svans. Kom ihåg det. Du är huvud och inte svans. Du lever i Kristus Jesus, en överväldigande seger. Och mörkets makter kan inte få grepp om dig. Hur de än försöker. För vill de komma åt dig så måste de gå förbi Gud. Vill de komma åt dig så måste de gå förbi Jesu kors. Vill de komma åt dig så måste de gå förbi Jesu blod. Vill de komma åt det så måste de gå förbi alla änglar. Jag kanske till och med härskaror av änglar som Gud ställer till ditt förfogande. Du är beskyddad. Ingenting kan ta dig från hans kärlek. Och du är aldrig övergiven av honom. Aldrig, aldrig, aldrig. Det står i 1 Johannes 4:8. Gud är kärlek. Han är kärleken. Han älskar dig så mycket. Han älskar dig så intensivt mycket. Han är kärleken. Hur ska han kunna överge oss? Vers 38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat ska skapas, ska kunna skiljas från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting kan skiljas från Gud. Det här är verkligen nåd från honom. Det här är nåd från honom. Ingenting kan skilja oss från honom. Ingenting. Det här är tacksägelseämne. Och det här är någonting som världens människor behöver höra. Att bara ni säger ja till honom så kommer ingenting kunna skilja er från Guds kärlek. Och jag upptäckte någonting underbart här i morse. I vers 29 här. Till dem som han i förväg har känt som sina barn. Hallå. De som han i förväg har känt som sina barn. Innan de var hans barn så kände han dem som sina barn. Oj. Gud sitter inte och väntar där i himlen. Få se nu. Den där kommer en dag bli mitt barn. Jag ser fram emot den dagen. Halleluja, säger han. Nej. redan i förväg, innan vi ger vårt ja till honom, så känner han oss som sina barn. Så intensivt tror han på oss. Och vem är det han kallar? Vem är kallad? Ja, det finns ingen människa på den här planeten som inte har varit kallad. Det finns ingen här i Smedjebacken som inte är kallad. Då kan man kanske säga så här: Gud känner alla här i Smedjebacken som det sina. Enda som fattas, det är att de säger sitt ja till honom. Så enkelt han har gjort det. Så enkelt han har gjort det för oss människor att komma till honom, att komma till tro. Så behöver vi då blygas och skämmas för våran tro, för vårat evangelium? Nej, självklart inte. Därför att det är så enkelt för Smedjebackens bor att ta emot Jesus Kristus. För redan nu så ser Gud på dem med kärleksfulla ögon. Redan nu så ser han dem som sina barn. De behöver bara säga sitt ja till honom, så kommer de få Guds ande i sig och evigt liv. Det står mer underbart i vers 29: till dem som han i förväg har känt som sina har han också förbestämt till att formas efter hans sons bild, för att sonen skulle vara den första, förstfödde bland många bröder. Du är förutbestämd till att formas till Jesu avbild. Vi behöver inte misströsta över våra svagheter. Vi behöver inte misströsta över våra misslyckanden. För vi är förutbestämda. Och ingenting, makter eller krafter, kan hindra oss från att formas till hans sons avbild. Guds kärlek i oss, i dig, den har som uppgift att göra dig allt mer lik Jesus Kristus. Att du ska bli allt mer helgad. Och ingenting kan hindra dig från att bli allt mer lik Jesus Kristus. Få allt mer av hans kraft i dig. Få allt mer av hans frimodighet. Få allt mer av nådegåvorna. Få allt mer av tungotalet. Få allt mer av profetians gåva. Få allt mer kraft och tro till att lägga händerna på de sjuka, och de ska bli friska. Ingenting kan hindra dig. Inga makter, inga krafter, inga människor, inga andeförster, inga tider eller ingenting. Endast du själv. Bara du personligen själv kan hindra det. Om du till exempel är nöjd med ditt kristna liv och tycker att ja, det är bra så här. Jag tillhör honom och ja, jag går på möten och det är bra så här. Jag ber och läser Bibeln. Jag behöver ingenting mer. Är du mätt med ditt kristna liv, då kommer det inte hända någonting heller. Men om du är hungrig, då ser han ditt hjärta. Då ger du ditt ja till honom. Och ingenting kan hindra dig från att formas till hans sons avbild. Ingenting. Det är inte häftigt. Det här, när vi tror på det, när vi lever i det och tror på det och tackar Gud för det här. Jag tackar honom oavsett vad vi ser med våra egna ögon. För vi ser inte alltid så vackra saker om oss själva. Jag ser verkligen inte så vackra saker om mig själv när jag tittar på mig. Hur jag beter mig, hur jag tänker, hur jag känner, hur jag reagerar och sånt där. Men ändå väljer jag med mitt hjärta tacka Gud för att han kommer fullborda det verk som han har påbörjat. Och att ingenting kan stoppa det här verket. Då fortsätter det, miraklet i mig. Och på samma sätt kan det här miraklet fortsätta i ditt liv. Låt ingenting stoppa det här. För det kan det inte. Det är bara att säga ja. Och det sker mirakler. Gud har makt att fullborda sitt goda verk. Jag tackar dig, Herre, för detta. Att du har makt att fullborda det som du har påbörjat. Du har makt att fullborda det verk som du har påbörjat. och ingenting kan skilja oss från din kärlek. Inget motstånd, inga makter, inga krafter, inga människor. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss, Herre, så att det är inte vi som säger nej till dig. För det enda som har möjlighet att säga nej till ditt stora goda verk, det är mitt eget hjärta. Herre, jag vill inte ha ett sådant hjärta. Jag vill ha ett sådant hjärta som alltid är öppet mot dig. Jag alltid säger ja, Herre, förvandla mig. Ja, Herre, bruka mig. Ja, Herre, gör vad du vill med mig. Du får sända mig vart du vill. Du får säga vad du vill till mig. Du får, om du vill, också korrigera mig, tillrättavisa mig, om du vill, Herre. Jag ger dig min tillåtelse. Jag ger dig mitt hjärtas tillåtelse. Du får tillrättavisa mig om det finns någonting i mitt liv som inte är rätt. Och du får fylla mig med din frimodighet. Och du får fylla mig med mer av din ande och din smörjelse. Och du får skickliggöra mig och sända mig ut i nådegåvornas underbara värld. Du får, Herre. Jag ger dig min tillåtelse på alla områden. Det är inte min vilja som ska vara högsta i mitt liv. Det är din vilja. Jag fogar mig för dig. Jag rättar mig efter dig, efter din vilja. Jag vill vara ödmjuk inför dig. Jag vill leva ödmjukt inför ditt ansikte varje dag. Jag vill till och med vara förkrossad inför dig. Jag vill vara förkrossad inför dig. Herre, låt ett sådant här hjärta bo i alla oss, Herre, i mitt liv. Låt ett sådant här hjärta få bo och växa i den här församlingen, Herre, så vi lever i ödmjukhet och förkrosselse inför dig, så vi är små inför dig, så vi har ett ja beredda inför dig hela tiden, varje dag, varje söndag vi träffas, varje tisdag och vid varje hemgruppsträff och så vidare. Så att vi har ett ja inför dig jämt och ständigt, Herre. För du, Herre, du har gjort oss till levande stenar. Du har gjort oss till levande stenar som du fogar samman. Men dessa stenar, de får inte säga nej till dig. Dessa stenar måste säga ja till dig. Och när vi säger ja till dig kan ingenting hindra dig från att bygga ett vackert, fint palats, tempel. Och allt detta, det ärar ditt heliga namn. Halleluja. Och Smedebackens människor ska se det. Och de ska dras till det. För de är hungriga efter sanningen. De är inte hungriga efter mer ord. De är inte hungriga efter mer gemenskap i sig. De är hungriga efter livet. Efter sanningen. Efter din kärlek. Herre, kom och fortsätt ditt underbara verk. Herre, kom. Vi ger oss till dig i Jesu namn. Amen.